color amarillo, más o menos.
¿Antílope?
¿Ah?
¿Antílope?
Los antílopes, ahí tienen nombre. Los antílopes que se cazaban. No había caballo que podía aguantar un galope como ese. ¡Oh! Volaban. Y qué lindo que era, qué hermoso de ver esa verdura. Y el antílope que saltaba de esta manera. Vamos. O vamos.
Igen i vårt album och förflyttar oss nu med elektronikens hjälp på en 25-tedel sekund från det väldiga argentinska Pampas till ett litet värdshus uppe i San Remo-bergen i de liguriska sjöalperna. Här möter vi nu en nedtonad Evert Taube som berättar om bakgrunden till en av sina märkligaste dikter, Himlajord.
De flesta skolbarn och många vuxna människor vet väl att Himlajord är en visa om en farmare som heter Lövgren och som föddes i Falkenberg på 70-talet. Och som skulle vara nära på 100 år om han hade levat nu och som jag har ridit för som cowboy i Australien på Lövgrens farm. På hans egendom där i djurskogen låg en kulle som höjde sig på ett egendomligt sätt över en stor äng. Och där korna gick och betade och där jag gick och flyttade dem till andra ställen och tillbaka igen och så vidare för betets skull. Där i en liten hydda på den där höjden bodde jag. Och där hade jag kalkoner, ridhästar, hundar och jag vill minnas att det var ett par påfåglar också som sjöng så vackert. Som kanske inspirerade mig till min musik. Det är mycket möjligt. Påfågelmusik. Det var en mycket, mycket fängslande och originell person var Lövgren. Gustav Emanuel Lövgren från Falkenberg. Han var stod till en torggumma. Plötsligt hör jag farmare Lövgren som ropar. Nu närmar vi oss Himlajorden. Jag spejade till höger och till vänster, men jag såg inte annat än hoppande kängurer, eller vad vi kallar det på svenska. Kängurer, kängurer. Några stora pungråttor med sina ungar på magen i en pung. Som galopperar fortare än hästar. De sprang förbi mig som ingenting där emellan eukalyptusträden med sina flikiga stamflikade bark, sin flikade bark och sina kantställda blad, den egendomliga australiska skog som är svår att beskriva. Nå, i alla fall så tittar jag efter Himlajord och jag såg ingen Himlajord. Nu sträckte han ut sin hand och så sa han: ser du nu den jorden som du trampar hos mig på Crimson Creek? Ser du att den kommer ifrån himlen? Ja, det är den som har gjort mig rik. Och då såg jag att det duggade jord i Lövgrens hand. När han höll ut handen så kom det ett tunt lager med jord i handen. Det visade sig då att det var vindarna ifrån Australiens öknar som bar denna jungfruliga jord i stratosfären, och sedan så föll den ner på Lövgren och hans mark. Det var ett vackert ämne och jag hade det i minnet i många år. Och så blev det här på västhuset San Giacomo, som jag senare, 10 år senare, kom tillbaka till ämnet. Jag gjorde en vandring här. Jag ville återse min hustrus och mina trakter från tidigare år. Och jag gick och påtade i jorden. När jag bodde här några dagar så gick jag och odlade lite grönsaker. Och då upptäckte jag en dag när samen blåste hit från Afrika. Så upptäckte jag att på min hand så följde något stoff, ett stoff ifrån rymden. Jag talade med världshusvärdinnan som lever ännu och är här inne. Jag frågade henne, vad kan det vara för någonting som är i luften? Jo, sa hon, det är jord som vinden för hit ifrån Sahara. Det är den som gör marken så bördig i vår trakt. Det var då, det var i det ögonblicket där hon sa det. Det var då som det, som hela det där kom tillbaks till mig från Queensland. Med melodi och allsamman på en gång, precis där jag stod där. Där borta. Eller om det möjligen var det här. Ja, där nere som de planterar grönsaker står jag. Och då så kom hela den där staken tillbaks. Och precis som den var beställd. Den jorden som du trampar hos mig på Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står. De säger ju att den kommer ifrån öknen västerpå, men ifrån himlen föll den. Det kan du lita på. Och oceanens vindar bar regnet till vår bukt, och jorden drack och grönskade och satte blom och frukt. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föddes. John Lövgren var mitt namn. Nu kallar jag mig Lofgren och odlar apelsin. 500 kor äger jag nu. 6 hästar och 8 svin. Så talade farbar Lövgren. Jag svarade som så att lantbruk var det yrke som jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas ett yttrande ibland om jorden där. Att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas lössjord. Den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Ja, så ter sig kanske saken, sa Lövgren, i vetenskapens ljus. Men det är dock en himla jord som du ser ifrån mitt hus. Där låg en vacker tanke i Lövgrens poesi. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han nu sover i. Själv går jag i Ligurien på Medelhavets strand. Det blåser från Sahara och himlen står i brand. Jag tänker på John Lövgren och på hans drömmars land. Det faller jord, jungfrulig jord, från himlen i min hand.
Vi går oförskräckt i sjöss igen med motorfartyget Silvergate på väg mellan Rio de Janeiro och Göteborg. För det var på de stora världshaven som Evert Taube hade sina universitet. Även om det bara var ett par, tre år som han verkligen var till sjöss som inmönstrad sjöman.
Farfar var en jaktlöjtnant, en sjökapten, min far. Och sen då mina bröder, alla fyra. Och själv jag seglar fjorden runt i mina drömmar var. Och en kan hända att jag var en fyra. Men tanken blåser in från sjön, den tränger sig upp på. När jag på stranden står och ser hur skepparna det går. För unga åter seglar ut på böljorna i blå. Ja, hemma är nog bra, men det är härligast ändå. Att ung och fri till fjärran länder styra.
Man var då 17-18 år, vad läste man? Det kanske intresserade att veta. Jag fick mig tillskickades böcker i olika fjärran hamnar. Jag minns att jag fick Robinson Crusoe på engelska, Rosen på Tistelön på svenska. Jag läste Skanstarnas handskrivna visböcker och lärde mig deras konstart, om vilken Henrik Schyck sagt att det är en äkta men lägre konst än den egentliga poesin. Det var ett av de stora misstag som han och den komparativa litteraturfilosofin gjorde. Det finns nämligen ingen större och någon mindre konst. Det finns bara, som Picasso sa, det finns bara god konst och dålig konst. Och så jag, sa Picasso. Och jag läste Romeo och Julia, eller Romeo and Juliet, och spelade den för mig själv i Skansen. Så jag slog emot plåtskott och klättrade upp halvhett upp i förmasten och skulle upp till Julia på balkongen, och skeppan ropade från bryggan: vad i helvete gör du i ryggen? Julia, Julia, ropade jag. Och så fick jag sitta inne och vara utan mat ett par dygn. Han njöt som ägdelarna. Jag kan inte låta bli att svara råa dumma människor, det gör jag fortfarande.
Mycket har jag hört och sett och känt i unga dagar i söderns fjärran underbara länder. En del av sig själv har den alltid lämnat kvar när man fått slå sig fram med egna händer. Och vad man lämnat efter sig i möda eller rus i Indien och Buenos Aires, Santa Cruz. Det vinkar och det viskar genom vind och bergebrus och blinkar ner från stjärnorna i himlens höga hus och lockar på mig vart jag än mig vänder.
Lusten att uppträda, att apa sig som vi säger numera, fanns tidigt hos Evert Taube. Men den lusten var inte utan komplikation. Det var alltid trubaduren och estradartisten som tidningar och tv ägnade den största uppmärksamheten, inte författaren och diktaren. Georg Svensson, Taubes mångårige bokförläggare, kom in på de här sakerna i en intervju som vi filmade på senhösten 65.
Ja, hur framträdde jag? Jag satt i salongen på den där kabarén som var på Gillet och som hade olika namn vid Brökebergs torg. Ja. Satt jag i salongen tillsammans med Matilda Ljungstedt, hovsångerskan, och hennes son, konstnären Kurt Ljungstedt, som var illustrerat.
Ja, med på kryss med Elinor.
På kryss med Elinor.
Och sju sjömansvisor.
Och du själv håller på ute i samlade arbetet. Och då sa Matilda Ljungstedt till mig och en kapten, en gammal sjökapten som var flöjtspelare och mycket fin man som var pappa till Lasse Dahlqvist. Han satt till vänster om oss och så satt Lundén Välden till höger och så satt överståthållaren strax till vänster. Och så lutade de sig fram och så sa de... varför går du inte upp? Här får publiken stiga upp om någon vill sjunga en visa. Mm. Och då hade sju sjömansvisor och bystan lull kommit ut på Bangers förlag.
Mm. Det var 1919.
Nej, det hade inte kommit ut, men inlämnats, men man tvekade.
Men vad sjöng du?
Ja, då sjöng jag ut den där visan som står i den där boken.
Blev det en succé?
Ja, det var orimligt alldeles. Jag var mycket besvärare. Jag var mycket besvärare med. Jag gick upp och sjöng rytmiskt med en ironisk mekaniskt sätt. Nungsjöman Karl Alfred var hans namn. Han for stå vidare. Och så vidare sjöng jag där. Och sedan då kom jag över på vissan lull koka kittelen full. Det kommer tre vandringsmän på vägen. Allt detta var travesterade. Mm. Eller mer eller mindre. Ja, nej. Till hälften så var det parafraser, men det övriga var alldeles självständigt. Och det sjöng jag det där, men då blev det rev ner hela tillställningen för de ville bara fortsätta höra på detta. Jag steg upp och stampade och sa vi vill höra Taube. Och Hasse Zeta skrev att här får man gå och höra på premiäraktören till höger och vänster, men jag går och hör på Taube. Dels har jag aldrig sett någonting som förstår att klä sig i smoking som han och inför smoking på scenen, sa han. Det var jag mycket stoltare över än över kritiken på mina vis. Så jag försökte slippa ifrån det, men gång på gång blev jag nödsakad att uppträda för det betalades mer och mer.
Ja, ja. Då fick du det som ett yrke kan man säga.
Yrke?
Ja, jag menar som en förtjänst, en inkomstkälla i alla fall som du väl behöver. Ja,
yrke kan man inte säga för jag är ju inte sångare, inte heller musiker. Utan jag är ju hela tiden bara författare som föredrar sina visor. Och så gick jag upp där och sjöng det där visorna. De tyckte det var någonting. Ja. Något nytt på något sätt. Men jag var besvärad av det, för jag ville måla. Jag for ifrån det. Sen blev jag nödsakad för mina inkomster att uppträda och sjunga. Sen har jag gjort en dygd av nödvändigheten och på något sätt, som någon har sagt, utövat ett artisteri på området, förmodar jag. Mm. Men det är väl inte annat än en konversation eller ett sätt att uttrycka en given mening. Jag har aldrig någonsin studerat sången som konst eller musiken som konst, utan är endast för förströelse för mig, min hustru och mina barn. Och uppträdande på tribunen har alltid besvärat mig. Däremot har jag aldrig haft rampfeber. När jag kommer in på scenen har jag ingen rampfeber. Men innan så är jag sjuk för att jag ska behöva uppträda. När jag väl kommer in så spelar det ingen roll, för jag har varit van att kommendera folk. Jag hade, när jag var 19 år, hade jag 2000 man ridande under mig. Så sa jag, där sitter 1000 människor i den här salongen, det ska man väl klara. Det var ingen artistisk synpunkt, utan det var ett sätt att behärska situationen. Mm. Saken har egentligen aldrig intresserat mig, det är litteraturen. Sen jag slutade att måla och teckna som huvudsak, så är det litteraturen och att få ge ut böcker på Bonniers förlag. Det är det som har intresserat mig.
Men, ja, Evert själv må ha haft helt andra ambitioner. Svenska folket kommer ändå alltid att minnas honom som just underhållare. Genial i sin skenbara vardaglighet och sin lätta tankspritighet. Han var alltid ny. Han gjorde aldrig två likadana föreställningar i följd. Kanske var han, ja, säkert var han, den största svenska underhållaren i vårt sekel. Även om det alltså aldrig var det som han innerst inne efter sig. Här nu ett litet avsnitt ur den enda föreställning som filmats med Evert Taube ensam på scenen. Året var 1965. Platsen, Gröna Lunds stora scen. Varsågod.
Nu kommer vi till en sak som jag måste berätta lite om med några få ord. Och det är om Pepita. Pepita dansar tamborito i Panama. Tamborito, det är en av folkdanserna i Panama. Förtjutande dans, mycket graciös, med små rörelser, men synnerligen. Jag förstår inte varför inte dansas här, de kan allting. Men spela upp så ska jag... Nu kommer förklaringen till den här visan. Det var den att hon blev, lilla Pepita som jag själv har sett dansa, hon blev danslös därför att hon blev förskjuten ifrån sin hemö som var San Blas. Som många av dem som finns här har sett San Blas-öarna när de har gått på Mellanamerika, på öarna under vinden. Det ligger norr om Colón när man går in i Panamakanal. Där på ön, där bor indianer som har matriarkat, och det är kvinnorna som bestämmer på ön. Kararna, varje kvinna har ett par, tre karar som hon byter ut ifall de inte uppför sig ordentligt. Och de uppfotrar barnen och så efter att kararna inte kommer i närheten av barnen och svär och röker. Utan det är mycket fint folkplatsen, de är alldeles nakna. Man kan ju knappast tänka sig något finare. Egentligen. Det blir också, utav att de andra alltid nakna, så blir det vackra tills de blir 70 år. Då blir det alldeles som vi andra 70-åringar eller 75-åringar. Så blir det lite skrynkliga. Men det är inte så farligt med det. I alla fall så har de en regel, dessa kvinnor som bestämmer över ön, att om någon flicka har besök av en vit man från landet får hon gärna ha, men han får inte stanna över natten. För då blir hon förskjuten och får ge sig iväg, obönhörligen ge sig iväg. Och följden är den att denna indianstam är alldeles bara rena indianer. De flickor som vill ha andra män än indianer, de får flytta till land, till fastlandet. Och det fick Pepita göra. Men då kunde hon inte få tag i Fernando. Och det är visans innehåll är det att hon inte fick tag i Fernando. Om man tänker sig då, när jag hört henne sjunga så gjorde jag visa på det. Och nu får ni föreställa er, er fantasi att ni hör Pepita sjunga där hon dansar på tribunen i glädjens kvarter i Panama. Den morgon när jag döptes, då blommade Vardal. Den afton när jag döptes, då sjöng var fin. Den morgon när jag föddes, då blommade Vardal. Den afton när jag döptes, då sjöng var väktergal. Vid Ölpärnan Vito, jag flydde från Borby. Från skuggan under palmen där månen står i by. Camarito, 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 Camarito i Panama. Fernando, Fernandito, hos dig mig var du går. Jag sökte dig i kyrkan med slöjan på mitt hår. Jag satte några blommor, den röda jorden brann. Du fick min första kärlek, du tog den och försvann. Camarito i Panama, Camarito, Camarito, Camarito i Panama. När kvinnor älskar mer än en, då börjar vi bli. Om det första ljuset slaknar, då får väl det andra duga. Fernando Fernandito, du ser min kavaljer. Här dansar din Pepita i glädjens kvarter. Camarito i Panama, Camarito, Camarito, Camarito i Panama. Den första kärleken som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt i stranden med seglet som jag sett. Du sjöng din ambumatt, din framgång han har klätt.
Tack så mycket, Edvard Mats, för ett fint program.
Tackar, tackar. Roligt att höra.
Ja, här sitter vi nu på Gynnefreden vid Evert Taubes stambord. Och det kan du inte förneka att du har suttit med honom där, för det finns bildbevis på det.
Nej, det ska jag inte förneka. Vi kamperade ju nästan ihop under tre år eller någonting sånt. Jag hade intervjuat honom ganska ofta tidigare också som journalist. Alltså vi kände...
Programmet heter så egendomligt som underhållare mot sin vilja. Han säger där hos Georg Svensson, förläggaren på Bonniers, att han ville hellre vara författare, inte underhållare. Men Edvard, var han sann?
Ja, både ja och nej. Han hade ju ambitionen att bli betraktad som en seriös diktare, ofta har man ju alldeles felaktigt skilt på en seriös diktare och en diktare som är rolig att lyssna till och som själv framför sina egna verk. Så han var kluven där. Han var ju också, när han väl kom till skott, förtjust i att stå inför stor publik. Va? Men samtidigt förnekade han det. Det är nog en gammal svensk och tysk också fördom det där. Att,
lite grann kanske också att de andra stora skalderna kanske inte alltid var så förtjust i honom.
Det var de inte. Nej. En gång rådde han 40-talisterna att åka ut i folkparken och läsa sina dikter. Och det togs inte väl upp. Gud.
Sen kan man ju fråga sig då varför du gjorde allt det här i färg. Det fanns ju inte en människa som hade färg i sina apparater i mitten på 60-talet.
Nej, det fanns för färg i tv, inte i Sverige, men den var uppfunnen så att säga. Alltså, vi visste ju att den skulle komma. Men ja, vi ville vara förutseende helt enkelt. Ja, det var ju Hasse Lagerqvist och jag som startade den här serien. Så hade vi en genomgående fotograf som hette Sten Dahlgren.
Just det. Och sen tog det 3 långa år. 64, 65 och 66. Var det nödvändigt med så lång tid?
Ja, vi gjorde ju upp med tydligt tätare planer från början. När Evert gjorde upp, men de var ju väldigt orealistiska. Och det var nog bättre att göra det på det här viset. På det viset var det ju månader när man inte alls hade någonting med varandra att göra. Och sen vart det oerhört jobbigt och tätt.
Ja, det var långa resor också.
Ja, långa resor.
Du talar ju in den här filmen och du säger bland annat att Evert var inte samma person långa stunder. Drabbades du av detta?
Ja, i högsta grad. Han var, det finns en engelsk barndam som någon girl who had a little curl right in the middle of her forehead. And when she was good, she was very, very good. And when she was bad, she was horrid. Det kan stämma på Evert Taube också. Han kunde vara väldigt rom.
Ja. Posören Evert och kanske framförallt den här tankspridde mannen som missar repliker. Är det nu som ryktet säger att det var uppgjort? Eller var han så?
Nej, han var inte alls så disciplinerad som en skådespelare. Han kunde icke komma in och säga samma replik om och om igen vid omtagningarna. Utan då blev det någonting helt annat. Och det är tänkbart att han tänkte vara förberedd. Han var väl förberedd, men han var en lysande improvisatör också. Han kom inte av sig på samma ställe.
Nej.
Om han hade en serie. Nej. Men han visste ju att han klarade av detta med att spåra på villospår och komma tillbaka igen. Va? Men det var inte samma från kväll till kväll. Nej.
Sen Evert på Sören, jag glömmer aldrig den här scenen när han står och ska sätta sig till häst. Sitta upp och han blir så irriterad av att tuppen stör honom.
Ja,
minns du det?
Ja, det var uppe i Cordova. Ja, det var på ett ställe som heter Colonia Lola där han hade bott och varit någon slags husföreståndare. Major Domo, som han sa. Och det hade ju varit en estancia, väldigt prunkande och fin med den här kolonaden och alltihopa. Och nu var det helt förfallet, alltså med en massa halvbrodfamiljer som bodde där. Så det var, man förstod att han såg för sin inre blick någonting helt annat än vad vi såg. Vi såg bara förfallet.
Men det var lite humor också i detta. Nu tuppjäkel, tyst nu för nu talar Taube.
Ja, han ryter åt den på spanska.
Ja, han gör ju det. Sen finns det en scen, en lång scen. Jag tycker det var ganska djärvt av det som producent att bara ligga på Evert. Han sitter uppe på ett café ovanför San Remo.
Ja.
Och han berättar så ljuvligt hur himla jord kom till.
Ja.
Minns du någonting från den inspelningen? Har du tagit själv?
Ja, utomordentligt. Det var verkligen en hel dag hölls vi där uppe. Han reciterade också serenaden i San Remo. San Giacomo hette stället där det ligger ovanför San Remo med hela Medelhavet nedanför. Och det var en helt fantastisk dag alltså. Då var han verkligen i form. Och så har man Colabella, en dalgång emellan, så ligger Colabella. Så det är alla de här platserna som han har besjungit och som han har haft ett sånt åskådligt liv i, vad heter det nu, Pierina också skriven där uppe.
Stort ögonblick det där att jag stod bredvid kameran och märker den stora skallen som...
Ja.
Det var fint.
Ja, vi lät kameran gå bara.
Ja. Astrid Taube syns då och då i filmen. Inte så mycket, hon säger ingenting heller. Har du lust att säga någonting om förhållandet mellan Evert och Astrid Taube?
Ja, Han har skrivit underbara kärleksdikter till henne. Och hon var med på en av våra resor till Italien när vi var i Tivoli, alltså utanför Rom. Men hon kunde, hon var ännu mindre, hon var inte alls skådespelare. Hon kunde inte säga en replik till kläger, men hon deltog i en improviserad dialog som vi gjorde uppe på Västra templet i San Remo. Och det var väldigt tryggt att ha Astrid med, för att han lydde henne.
Alltså. Ja, som många karlar gör.
Ja, med all rätt.
När han sitter i sin hytt ute på det stora vida havet.
Ja, just det.
Så säger han,
det finns inget med stor och liten konst. Det finns bara god och bra konst, och så finns det jag.
Och då citerade han Picasso, men jag undrar, men inte han citerade.
Jo, han identifierade sig väldigt gärna med de riktigt stora. Mm. Alltså han har skrivit om Cervantes, om Dante och Petrarca och Bellman förstås och många andra. Han ställde själv in sig i en tradition där av diktare. Och då gärna diktare med en utstrålning också till publiken, va?
De här tre åren, avslutningsvis Edvard Mats, med Taube, då och då, intensivt ibland och så långa perioder. När det var färdigt allting, var du trött och utschasad eller var du lycklig?
Jag var väldigt lycklig. Det sista vi gjorde var här på Freden, där vi just nu sitter nere i valvet. Där han var i mycket hög form, fast det var snöstorm ute i november. Och vi fortsatte ju vara hemskt goda vänner. Ibland var man förbannad på gubben, men vilken som man samarbetar nära med man inte förbannad på ibland. Jo då, men jag tror att både han och vi var nöjda. Mm. Alltså. Men sen var det att folk trodde att man skulle bara få se lustig gubben över Taube. Så det hade vi emot oss, men vi ville filma och visa den seriösa, för seriöst arbetande konstnären och diktaren. Det är klart man hans publika del också, men det blev lite snett där eftersom tidningarna
skrev. Jo, jag vet, men det är så. Men ni lyckades och dessutom i färg.
Ja, just det, i färg.
Tack, Edvard Mats. Och Jan Harrisons Spanarna. Mycket speciella våghalsiga poliser kan jag lova. Så ta störthjälmen på. Tack för ikväll.